Arbetsnamnet för den här predikan är Tankar från en dusch. Och det mesta av det är faktiskt raderat på grund av gårkväll. Där jag fick skriva om merparten till ungefär den här sången som vi sjöng. Så det är därför jag säger att det stämmer rätt bra om vad som ska sägas, hoppas jag. Men jag skulle vilja börja i Hebreerbrevet 10:39. Det står så här. Men vi tillhör inte de som drar sig undan och går förlorade, utan de som tror och vinner sina själar. Det handlar både om oss och om församlingen det här. Och den här lilla meningen vill jag ska hänga med i hela den här predikan. Och jag kommer att börja med tidstjuven. Ni kommer att få höra mig harkla rätt mycket och hosta så här, men det får ni stå ut med faktiskt. För om man säger många människor idag, de är faktiskt väldigt upptagna med alla sina aktiviteter idag. Vi känner igen hur det är. Timmarna är alldeles för korta. Vi skulle gärna vilja ha de här 48 timmars dygnen. Vi känner hur allting blir så mycket. Och min vår har faktiskt varit nog en av de värre som jag upplevt på länge, känner jag. Alltså jag har knappt upplevt den här våren, eller vad vi ska kalla den för, utan man har bara kört in i väggen och så bara borrat på så här. Det är kanske många med mig som känner igen att livet är så ibland. Och jag tror att det är så för de flesta människor, på i alla fall den här moderna människan som vi har. Men vi som tror på Herren, vi vill ju faktiskt verka i Guds rike, det är ju så. Och vi ser ju de här behoven som finns, till exempel det här med barnen och alla andra sådana här gåvor som vi har. Eller hur? Och då finns det ju några sätt som man reagerar på, har jag upptäckt här. Antingen så reagerar man med det här uppgivenheten som man har. Att man inte räcker till. Man känner att jag jobbar ju allt vad jag orkar. Men mina händer, mina fötter, mina tankar och den tiden som jag lyckades få till, det räcker faktiskt inte till. Man känner att det inte spelar någon roll hur mycket man gör, hur man arbetar, för det finns alltid mer att göra. Man ger upp innan man ens har börjat och modlösheten infinner sig. Det är ju många som har fallit i det diket faktiskt. Om vi tittar på den andra sidan, vi går över vägen och tittar på den andra sidan där. Så där är ju samma människa, ser behoven och så hoppar man rakt in och kör allt vad man orkar. Utan eftertanke sen. Bara rulla på. Man tänder den här stubintråden i bägge ändarna och så öser man. Det finns ju faktiskt många människor som är åt det hållet också. Man vill. Man tänker inte efter utan vi kör. Ibland är jag faktiskt en av dem. Men det brukar bli en sån här kort session. Man kör ett tag men sen bränner man ut sig. Och sen brukar det ta väldigt lång tag innan man kommer tillbaka. Man känner att ja, nu kan jag börja jobba igen för Guds rike. Och det här är ju faktiskt det andra diket som man hamnar i. Eller hur? Många är ju där också. Och nu har det ju gått ett halvår av det här året ungefär. Lite mer, 7 månader har gått. Och ibland är det ju så här att när man tänker bak och så här, så kanske det finns lite grejer som behöver nystart. Lite små ändringar. Eller saker som behöver helt uppdateras. Det gäller både ens egna liv och kanske församlingens liv. Det är ju bägge sakerna här. Och den här sommarmånaden känner jag, det skulle faktiskt vara lite bra för eftertanke. Att ta sig den här tiden under semestern. Om man lyckas få till någon semester, det är ju faktiskt inte alla som får det. Men de som får den här semestern och kanske kan ta en stund i solstolen och bara ta det lugnt. Vila lite i tankarna, reda ut tankarna. Det är faktiskt någonting som vi behöver göra. Att sortera upp de här behoven som vi har. För vi har ju alla behov. Vi känner att jag ska kunna göra lite mer i den här församlingen. Jag ska kunna göra lite mer i det här i familjen. Men ett förslag, det är egentligen att man tar den här listan som man har i huvudet då. Och så lägger man upp den inför Herren. Helt enkelt. Och så säger man, av hela den här långa raden som jag känner att jag vill göra, alla måste, alla viktiga saker, vad vill du att jag ska göra med av de här punkterna? För faktum är ju att det man går tillsammans med Herren som det mest gör mest verkan. Man orkar mer. För när du upptäcker att det går med Jesus, som du upptäcker att det är roligt och inte ledsamt, du blir styrkt istället för utbränd. Men det kanske bästa är, vet ni vad det är? Jesus kanske får göra lite mer Jesuslik. Du kanske upptäcker då att bönen får en djupare innebörd. Du kanske ser människor med några helt nya ögon som du visste om innan. Eller du kanske får en sån här brinnande eld i brösten för någonting som du känner verkligen ligger och pyr att du vill göra. Och det här var ju faktiskt en verklighet i den första församlingen. Problemen hade ju blivit så stora att ledningen hade fått klagomål. Det hade liksom börjat pyra här. Så man insåg att man måste göra något. Inte bara en sån här kortsiktig lösning. Utan en som är robust och håller även när man växer under en längre tid. Så vad gjorde man då då? Ja, man kan faktiskt läsa det från Apostlagärningarna 6. Första versen börjar jag från. Ni som slår upp. Vid den tiden när antalet lärjungar växte så började de grekisktalande judarna klaga på de hebreisktalande över att deras änkor blev bortglömda vid den dagliga matutdelningen. De kallade de 12 samman alla lärjungarna och sade: det är inte bra att vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej, bröder, utse 7 män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet, så ger vi dem de uppgiften. Själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst. Och apostlarnas viktigaste uppgift var ju att vara tillsammans med Herren för att vara i bönetjänst och predika ordet. Och det här var ju någonting som de hade tappat under resans gång när församlingen växte. De ville vara med där det hände saker. Vi är ju bara människor. Vi är ju som vi är. Men att vara bönetjänst och predika ordet och att de 7 männen som skulle utses, det var säkert ingenting som bara kom. Jag misstänker att det var nog många timmar av bön och möten innan de kom fram till det här faktiskt. Som inte står här. Men det är någonting som jag tror som ligger i bakgrunden. De bad, de hade möten, de diskuterade. Det här känner jag, vad känner du? Vad kan vi göra bättre? Vi ska utse hur många män, 7, 10, 12, 15. Vad tror vi kommer att behövas? Vem ska utse dem? Ska vi göra det? Ska församlingen göra det? Det är många frågor här som måste komma någonstans. Och jag tror faktiskt att det ligger mycket bönarbete bakom det här. Mycket, mycket bönarbete. Mycket diskussion bland apostlarna. Så att vi behöver nog faktiskt sitta en stund tillsammans med anden här. Och göra precis samma sak. Vad ska prioriteras i höst? Vad ska församlingens prioritet i höst bli? För faktum är att vi alla är ju en del av något större. Och det här var någonting som jag hade om tidstjuven. Den andra delen är faktiskt rätt mycket om, kommer att bli rätt mycket bibelord. För jag köpte den här boken på Torp. Jag vet inte om ni har läst den. Res upp ett bönealtare. Bönealtare, det var ju någonting som jag visste inte vad det var. Och jag brukar läsa böcker om bön. Jag gillar bön. Jag ber så mycket jag kan ibland. Alldeles för lite egentligen, men så är det. Och den här har faktiskt öppnat upp ögonen på ett litet annat sätt om vad bönen gör och vad bönen är till för. För många av er som är i min ålder kanske inte riktigt vet vad ett bönealtare är egentligen. Jag hade ingen aning om vad ett bönealtare var. För när man läser i det gamla testamentet så verkar det vara en plats där man bygger upp ett altare av sten. Som av olika anledningar ska påminna om vad Gud har gjort för folket. Vi kan ju läsa om det i gamla testamentet på lite olika ställen där. Men jag har faktiskt förstått att innebörden av ett bönealtare är så mycket mera. Men vi tar det från början. Och vi kan ta det där David fick order om att göra ett bönealtare i första krönikeboken 21. Ni som vill titta i biblarna här. Och 18-23. Herrens ängel befallde Gad att säga till David att han skulle gå och resa ett altare åt Herren på Jesubiten Ornans tröskplats. Och David gick på grund av det ordet som Gad hade talat i Herrens namn. Och när Ornan vände sig om så såg han ängeln. Hans fyra söner var med honom gömde sig. Och Ornan höll på att tröska vete när David kom till honom. Han såg upp och fick då se David och gick ut från tröskplatsen och föll ner på marken på sitt ansikte för David. David sa det till Ornan, ge mig den plats som du tröskar din säd så att jag kan bygga ett altar åt Herren där. Ge mig den mot full betalning så att plågan upphör bland folket. Landet var i kris och David bad vid sitt altare. Så blev det vändpunkter för landet och folket. För Herren vill att vi ska be. Det finns många orsaker till att man ska be. Många säger att det blir ett samtal till Jesus och man känner en närhet och det stämmer. Men vi slåss inte mot kött och blod utan mot andemakter. Så när vi ber så händer det saker i himmelriket också. Det tänker man faktiskt inte på. Men det är faktiskt så. Och i Jesaja 56 och 6 till 8 så står det så här. De främlingar som har slutit sig till Herren och vill tjäna honom och älska Herrens namn, jag som vill vara hans tjänare. Alla som tar vara på sabbaten så att de inte ohelgar den och som håller fast vid mitt förbund. De ska jag föra till mitt heliga berg. Jag ska ge dem glädje i mitt bönehus. Deras brännoffer och slaktoffer ska bli godtagna på mitt altare. Till mitt hus ska kallas det bönens hus för alla folk. Så säger Herren, Herren, han som samlar de fördrivna av Israel. Ännu fler ska jag samla till honom, tills hans församling. Herrens hus är bönens hus. Den här församlingen är ett bönens hus för Herren. Vilket innebär att vi faktiskt har ett bönealtare här också. Jag vet att vi alla har dåliga samveten när det gäller bön och jag vill inte lägga mer sten på den bönan. Men ofta så vill vi mer än vad vi gör Och det kanske inte är så underligt när vi vet vilket starkt vapen bönen har mot andemakten. För naturligtvis så vill de ju inte att vi ska be så mycket. Och håller oss sysselsatta med massa andra viktiga saker. Eller hur? Det är ju den här tidstjuven igen som kommer. Vad som kan hända när vi lyssnar till Herren och ber, har vi ett exempel i slaget om Jeriko. Där Josua möter en ängel. Det är precis innan alltihop det här börjar. I Josua 5:13 är det. Medan Josua var vid Jeriko hände sig en gång när han lyfte blicken att han såg en man stå där framför honom med dragesvärd i sin hand. Då gick Josua fram till honom och frågade honom: tillhör du oss eller våra fiender? Han svarade: nej, jag är befälhavaren över Herrens här och har nu kommit hit. Då föll Josua ner till jorden på sitt ansikte, tillbad och sa till honom: vad har min herre för budskap till sin tjänare? Befälhavaren över Herrens här sa då till Josua: ta skorna av dina fötter, ty platsen där du står på är helig. Och Josua gjorde så. Och nu står de ju utanför Jerikos murar. Och slaget ska börja. Och han får de här orden från Herren vad som ska göras, att de ska gå de här varvena runt. Och att det ska ta en vecka innan det händer. Och vet ni vad det innebär? Det betyder ju att de var där 6 nätter innan muren föll. 6 nätter av bön, samtal med Herren. För jag tror inte att de var overksamma under den lediga tiden som de hade där faktiskt. Utan prästerskapet, de bad säkert. Och jag tror att Josua bad också här. För han hade ju mött Herrens ängel. Och det här är nog en av de få gånger som man läser om att man möter en ängel så blir man inte rädd. Och Josua var någon stark man när det gäller sånt där, misstänker jag. Från man stod där utanför Jerikos murar och hade sett nätter. I alla fall så skulle jag be varje natt om att muren skulle falla. Och att jag skulle lita på Herren. Så bön gör verkan. Men hur gör vi då i vår tid här? Vi bygger ju inga sådana stenaltare. Ursäkta. Jag har skrivit så här. Vi bygger inga stenaltar för att påminna oss om vad Herren har gjort i våra liv. Vi är den moderna människan. Vi håller ju inte på med sånt. Ett bönealtare kan vara ditt eget böneliv som du faktiskt har hemma. Kanske man inte tänker på. I Lukas 6:6 så står det så här. Lukas. Nej, när du ber, gå in i din kammare, stäng din dörr och be till din fader som är er fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Det kan vara en plats i hemmet där du kan gå undan och be regelbundet. Det kan vara den här platsen där du ber och koncentrerar dig på bibelläsningen. En liten stund med Jesus mitt i vardagen. Mitt i allt stoj. Där har du byggt upp ditt bönealtare. Men man kan också bygga upp ett bönealtare på en plats dit man går regelbundet. Precis som Jesus gjorde. Det är också en variant. Och det står det om i Lukas 6:12. Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be, och han var hela natten i bön till Gud. Det kan ju vara så att det finns ingen tidpunkt eller plats i hemmet som fungerar med det livet som man lever just nu. Men man kanske kan leta rätt på något annat ställe där man upprötar sitt bönealtare. Så varför inte sitta på en stubbe när man går ut i skogen och går? Eller man kommer till den höjden som man brukar gå förbi med någon fin utsikt. Eller helt enkelt sätta sig på den där parkbänken mitt i stan. Det spelar egentligen ingen roll vart man är, bara det fungerar för dig. Det är så det brukar funka. Sedan finns det också bönealtare som upprättar bönedisciplin i sitt liv. Det står om det i Daniel 6 och 10. Det står så här. Så snart Daniel fick veta skrivelsen var uppsatt, så gick han in i sitt hus där han i övre salen hade fönstren öppna i riktning mot Jerusalem. Då föll han ner på sina knän 3 gånger om dagen, bad och tackade sin Gud som han tidigare hade brukat göra. Alltså det här var någonting som han regelbundet gjorde. Man sätter helt enkelt en tid i almanackan. Bön, skriver man. Och så har man tid. Halvtimme, 6 på kvällen till 6:30. Så när kompisarna ringer och säger, ja, vi ska träffas 6 och fika lite, ska du hänga med? Och svarar han, ja, jag kommer, men jag blir en halvtimme sen för jag har bönetid den här halvtimmen. Man sätter lite disciplin på det man gör. Och det här är någonting som är fruktansvärt jobbigt. Jag vet, för jag har gjort det här. Jag gjorde det under 1 års tid för en par som jag fick be för. Och jag bad varje tisdag och torsdag mellan 6 och 8. Och det här visste de om. Så att det blev så att de ringde in ibland. För de visste att den här tiden då ber han. Och hade bönämnen, de hade tacksägelseämnen. De pratade om hur det gått och vad som skulle komma. Och så det innebär att jag blev faktiskt en aktiv del i deras liv under ett helt år. Men det kostar på det här. Jag lovar. Man måste verkligen stålsätta sig. Och jag visste inte att jag skulle klara av det. Men med Guds hjälp så gick det till slut. Men det här är faktiskt någonting att rekommendera. För att man får så mycket tillbaka. Man får så närhet med Herren. Man får sån kontakt med anden faktiskt. Så det blev faktiskt så att på vårkanten där så visste jag på veckor innan vad han skulle göra. För han ringde mig sen. Nu har jag kommit in på Frälsningsarméns skola. Det visste jag redan. För det hade anden talat om för mig. Men det är skönt att få bekräftat att man har rätt. Eller hur? Men det är sånt som händer när man sätter igång den här bönedisciplinen. Som man verkligen behöver. Och det är faktiskt att rekommendera att man kanske försöker göra det en stund åtminstone. Man sätter en tid, kör en månad. Den här tiden, nu kör jag. Får se vad som händer. Jag lovar, det kommer att öppna upp ögonen. Så när vi hade samtalat om det här att han hade kommit in då, så sista tiden så blev det ju bara tacksägelser. Sista perioden, Herren, han är kung, han är bäst, han vet allt. Det är så upplyftande när man får vara med om sådana här saker och be igenom saker, vad som ska hända. Men en annan sak som ett bönealtare också representerar, det är att man mutar in Herrens område. Vi vet att Herrens hus är bönens hus och det är helig mark. Bygger upp ett bönealtare där du bor, så mutar du faktiskt in lägenheten, fastigheten, gården eller området för Herren där du bor, beroende på hur du ber och hur du tror. Och detsamma gäller faktiskt för församlingen. Vi behöver samlas regelbundet runt bönealtaret här för att be och lägga en stadig grund för församlingen. Den här fastigheten, kvarteret, det här området. Eller har vi tro för hela den här stan? Ett bönealtare för en stad måste vara en plats där fler människor kan komma och be, oavsett tidpunkt och dag. Jon Gichou, som många känner igen, han har ju sitt böneberg. Många tusen där som ber dygnet runt och kommer dit och ber. Och i min telefon här så har jag en app. Så drar jag igång den, så har jag lovsång och bön dygnet runt, 24/7, året om. Det är församlingen i Kansas City som heter International House of Prayer som också kör den här stilen. Fast de kör också, sänder ut det här via internet. De har bön och tillbedjan dygnet runt. De sänder det live på internet och deras bönestudio är alltid öppen så att man kan komma dit och vara med. Det går ju bra där. Allt som verkar hålla. Herren är god. Om vi ska sammanfatta det här nu då. Jag börjar med att ta upp den här tidsbristen som vi hade. Tidstjuven är en verklig del av vårt stressade liv. Vi har aldrig haft så många tidsbesparande saker i våra hem. Men vi verkar faktiskt på grund av dem ändå inte ha tillräckligt med tid. Att stanna upp och fråga Herren vad som är viktigt är aldrig fel. Ett problem som vi har är att vi rusar vidare och går inte i takt med Herren. Och när allting sedan går sönder så får han plocka upp resten av vad som är kvar. Han är ju den gode fadern och vill att vi lär oss någonting av honom under resans gång. Han ska inte bara vara den här krockkudden under hela vårt liv. Så ta tag i din lista. Diskutera med Herren. Vad ska prioriteras? Vad är viktigt i ditt liv och i hans liv? Vad ska ni göra tillsammans? Det är det som är viktigt. Bönealtare. Det finns knappt som ord i Sverige. Men ändå ett mycket instrument i vårt liv. Att komma samman regelbundet för att be har alltid varit och är fortfarande en viktig del i det kristna livet. Hur det ser ut, det har ju ändrat under årens lopp, men basen har alltid varit detsamma. Att lägga ut en plattform som håller för uppgiften som ska göras. Bönen har ju alltid varit basplattformen som man bygger vidare ifrån tillsammans med tron. Det börjar med 12 lärjungar och 2000 år senare så är vi faktiskt miljontals människor som ser samma saker som lärjungarna gjorde. Att människor blir förvandlade när man ber för dem. Så då skulle jag vilja avsluta med den här texten som jag börjar från Hebreerbrevet 10:39. Men vi tillhör inte de som drar sig undan och går förlorade, utan de som tror och vinner sina själar. Det är en församling som vi alla vill vara med i. I Jesu namn. Amen. Jag tackar dig Herre för att vi får ta åt oss de här orden Herre som kommer från dig. Jag tackar dig Herre för att vi får vara där inne och vi får tänka på dem och fundera på dem och mala med dem, Herre, tillsammans med dig. Tack, kära Jesus, för att du öppnar upp våra ögon från samtal som vi har, från möten som vi har med människor, Herre. Från saker som vi ska göra för andra människor, Herre. I Jesu namn jag ber. Amen.